Han debuterade 1975, endast 20 år gammal, med romanen Attila och fick sitt stora genombrott med Gentleman 5 år senare. Han är en av våra främsta författare, gav nyligen ut sina samlade noveller och firar ett 1-årsjubileum som ledamot i Svenska Akademin. Men har också fullt upp med snöröjning och flygande takpannor på gården på Österlen. Där bor han sedan drygt 25 år tillbaka med sin fru och 3 av 4 barn. Claes Östergren är månadens ansikte.
Idag är det dagen efter en storm. Vad hette den stormen? Den hette...
Gorm.
Gorm hette den. Stormen Gorm. Så att i natt har det varit en ganska dålig sovnatt. För att det dundrar på rätt bra faktiskt. Det låter som man bor på en motorled ungefär. Jag har berättat det några gånger, men jag vet inte om det är så många som har hört. Men innan vi flyttade upp i det här huset vi bor i så hade jag det som kontor. Det ligger upp vid Stens huvud ganska högt upp och det är inte så långt från havet. Och när jag skulle gå hem därifrån till bilen och köra några kilometer till huset där vi bodde så var det ofta kolsvart och också ett brus. Och jag var helt uppe i det jag höll på med. Så att när jag kom ut ur huset, ut i totala kolmörkret, man fick nästan gå med liksom på känn för att hitta bilen, så hörde jag trafikleden, Essingeleden, hur den brusade så mycket. Och var och annan dag tänkte jag, fan vad mycket trafik det är. Tills jag efter en stund kom, men herregud, det där är ju inte trafik, det är ju på landet nu. Det här är ju havet som brusar. Och då var det någon som sa, jo, men på ett visst distans så är en hårt trafikerad motorled och havsbrus antar ungefär samma ljudstruktur. Så det var inte så konstigt att jag kunde associera, men det var en helt naturlig reflex eftersom jag är uppvuxen vid Essingeleden och har hört den susa och brusa året om. Så är det inte så konstigt att man associerar åt det hållet. Men det var en ganska typisk... Jag är en jävla stadsbo innerst inne så att, som tror att det är en motortrafikled.
Istället för att koppla av.
Istället för att njuta av naturen. Men det gör vi ganska mycket ändå där ute. För det är en vacker trakt att bo i. Det är en avlägsen trakt nu när vi befinner oss inne i civilisationen. Kommunikationen är ganska usla. Så att det är ju den enda riktigt stora nackdelen med att vistas där ute. Man är helt prisgiven åt att ha bil. Och är man en stor familj så räcker det inte med en bil. Utan då måste det vara 2 bilar som åker omkring och hämtar och lämnar och hämtar och lämnar. Och det är inte lyckat att vara så beroende av det. Det är det enda jag kan klaga på boendet där ute. Annars är det ju en ynnest att få vistas där.
Har ni djur?
Alltså, vi har hund och katter har vi haft och höns. Men vi har kompisar som får ställa sina får på vår mark för att beta. För att det känns så dumt att hålla på och klippa gräs när får kan beta på det istället. Va? Det är mycket trevligare.
Men du har ganska mycket att göra där.
Jo, men det är ju faktiskt så att, som alla vet, ju mer saker du har desto mer går de sönder. Och har man verktyg eller pumpar eller saker och ting som ska fungera, då är det ju alltid något som går sönder. Så att just nu är det väl det och det och det som är trasigt och så måste man åtgärda det på något vis och försöka glömma det när man ska sitta vid skrivbordet. Och det är min själ inte lätt, för att det kan vara helt absorberande något problem. Det är kostnader, det är besvär, det gäller att få dit någon pajsare som kan hjälpa till med det, för att jag är ingen bra på ström och maskiner och sånt, det måste jag hjälpa med.
Men du har byggt
det? Ja, för fan. Men sen så är det tegelpannor som visslar iväg. Sen är det någon annan grej som går sönder. För inte tala om vintern, då är det ju alltså snöröjning som är icke föraktligt. Nu har det varit 2 snälla vintrar. Men jag är helt inställd på en djävulsk vinter. Men den har dröjt än så länge. Men för 3 år sedan var det ju helt galet. Då kan jag ploga våran väg 5 gånger om dagen.
Då blir det inte mycket skrivande.
Nej, det är samma snö som åker fram och tillbaka hela tiden. Och för varje som ska passera så måste man röja. Och de dagarna får man ju redan från början. Det känner man ju på sig vad det är för vibs dagen innan. Imorgon kommer det bli jobbigt. Och då får man ju lägga ner förväntningarna på skrivandet till ett minimum.
Du har ju en väldigt konstnärlig bredd får man väl säga. Du är ju inte bara författare utan du är också översättare, har skrivit manus för tv, film. Vad är roligast?
Jag har ju prövat på rätt mycket och det du nämnde här nu är ju sånt som jag har med stor lust ägnat mig åt. Jag har gjort rätt mycket andra grejer också, men de kan vi glömma för att det har inte varit lika kul då, va? Det är sånt som har mer eller mindre gått spårlöst förbi, plus att jag har haft en massa andra jobb genom tiderna förr i världen. Men det du nämnde är ju det som jag har varit mest förtjust i, och framförallt vill jag påstå tv-produktioner och romaner och läsprosa. Översättandet har ju varit väldigt, väldigt väsentligt för mig. Det är ju inte det för alla författare, men vissa författare är ju roade av detta. Men jag menar, jag har hållit på mycket med Ibsen till exempel.
Ja, och jag
teater.
Blev lite nyfiken på dina språkkunskaper.
Ja, de kan du efterlysa. Men i största allmänhet så har det här roat med allting du nämner. Och sen är det så att efter långa perioder med någonting så är jag enormt förtjust i att kunna göra något annat. Att variera mig lite grann. För att bara sitta och skriva romaner år ut och år in, det vet jag inte om jag hade velat göra faktiskt.
Är det det som driver dig? Att du vill göra någonting annat?
Det finns alltså rent krassa behov som driver en också, naturligtvis. Vi måste leva, man måste göra någonting för att förtjäna sitt uppehälle. Och där, det kan vara avgörande ibland för vad man ägnar sig åt som författare.
Oavsett språkkunskaper så har Claes Östergren under 25 år jobbat med översättning av Ibsens 12 stora dramer. Det är ett arbete som har varit en ynnest, säger han. Pjäserna handlar om de stora frågorna i livet och han kan tänka sig 25 år till. Framför oss på bordet ligger Twist, hans senaste roman som kom förra året. Den gick som radioföljetong i somras och han läste den själv. På omslaget syns konturerna av två mörklädda män mot en silhuett av Stockholms stadshus. Grå toner som förstärker en känsla av skymning som hans böcker ofta förmedlar. Varför är det så?
Alltså, jag kan ju inte alltid riktigt komma med ett bra svar varför, men vad jag kommit fram till är så här. Det var inte så att jag var 18 år och bestämde för nu ska jag skriva så många böcker som ska framställa världen på det här sättet, utan det här är någonting som förändras över tid. Man själv förändras, ens syn på världen förändras och slutsumman får väl bli någon högst motsägelsefull bild av världen kanske. Hoppas jag verkligen. Det jag vill komma fram till är att när jag i efterhand analyserar så vet jag ju att varför jag väljer att skriva en viss bok beror på att den historien, de elementen, personerna visar sig möjliga att bära en form av livskänsla som just då tycker jag är relevant och som tilltalar mig. Den här känslan för tillvaron och livet och världen vill jag förmedla till andra, för den tycker jag är...
Är det ofta skymning då?
Det är det inte alls, utan i mina tidigare böcker när jag kanske var en mer trosviss person, ung person med förhoppningar om att vi var på rätt spår och utvecklingen var på väg till någonting bättre, hoppades jag, i förhållande till vår tidigare generation, föräldragenerationen. Idag är jag inte alls lika trosviss och betydligt mer skymningsbetonad, som du säger. Va? Det är skummare, relationerna är otydligare mellan det ena och det andra. Jag vet inte, det är ungefär som om du ska ta ställning i en konflikt mellan A och B. Och när du var ung var det väldigt lätt, för att det är B som är de svaga här och A är förtryckarna. Men sen märker man kanske att det är mycket mer komplicerat än så. Och det påverkar naturligtvis ens berättelser. Mm. Självklart.
Du har ju också läst in en del av dina böcker.
Ja.
Finns tillgängliga som ljudböcker?
Jag är inte så väldigt många tyvärr. Men några har jag gjort själv. Men jag kan faktiskt inte prata. Plåster lästes in för länge, länge, länge sedan. Läste jag in. Röd jul har jag läst in. Det är ju en kortare berättelse då. Men ett antal... Ja, det har jag gjort.
Och
jag...
Lyssnar du själv på ljudböcker?
Så här är det, att jag har varit väldigt skeptisk till det hela. Men, dels tycker jag det är oerhört kul, det låter ju dumt. Men jag tycker det är oerhört roligt att läsa in själv, att läsa högt. För det, det finns en magi där som jag tycker är mer och mer intressant att hålla på med. Men sen är det faktiskt också så att jag har inte köpt och skaffat och fått så hemskt mycket ljudböcker. Men att sitta i bilen och lyssna till exempel är för mig fullständigt magiskt. Jag kan ibland, när jag hör följetong på radion, då kan jag köra i 30 för att jag kommer för fort fram annars, för att jag vill hinna höra allting klart. Va? Och sen är det ett annat fenomen som jag upptäckt och som jag har hört andra hålla med om, att man lyssnar på radioföljetongen och får veta att det är en identifierad bok och tänker att den här boken måste jag skaffa. För att det här var ju helt enastående. Sen kommer jag hem och läser nästan, jag vet att jag läser exakt samma sidor. Det är inte alls samma, därför att då forcerar man lite grann, man är ivrig att komma fram. Men det här att tvingas ner i ett lyssnande, det händer ju ofantligt mycket grejer i huvudet på en mottagare när man lyssnar på en text.
Kan man göra sig andra bilder, tycker du?
Absolut, absolut. Men det här med högläsning kan vi väl prata om också, för det tycker jag är, när jag är ute och pratar med människor som vill veta hur det är att skriva och kanske själva är intresserade av att skriva, då är det vad beträffar högläsning så enormt intressant att det är så avslöjande, va, för att den text du själv skrivit. Jag läser nästan allt jag skickar iväg hemifrån högt, även om det bara är ett brev. Därför att när du uttalar orden, även för dig själv bara vid skrivbordet, du skrev dem för 3 minuter sedan, men när du uttalar dem så känner du direkt om det är något fel. Inte bara meningsuppbyggnadsmässigt, utan menar jag detta? Bottnar jag i det här? Förstår jag vad jag menar här? Eller det är väldigt lätt att skicka iväg någonting som ser coolt ut eller som verkar smart på något vis. Och i själva verket har jag inte läst den här boken jag refererar till här, men det behöver ju inte de få veta. Men ska du säga detta högt ut, så börjar du skämmas om du pratar om någonting som du inte vet vad det är.
Mm. Då blir det ett annat läge.
Det blir ett annat läge. Jag vet inte om det är att ord blir kött eller vad det är frågan om. Men det är ett annat läge och det blir någon sorts självkritik som infinner sig där. Om den inte har gjort det förut så kommer den definitivt där. Så att jag menar att det där är en väldigt bra, liksom ett sorts kontrollmoment. Mm. Framförallt när man börjar närma sig slutet på en process och ska skriva rent allting och hålla på och redigera det, då är det ju extremt bra att kunna ha tid att läsa det högt. Och sen är det när du läser det högt inför en publik, live, det är ju också extremt avslöjande, för att du känner ju så snabbt om du har tappat publiken. De börjar skruva på sig, de börjar hosta och de börjar... det blir uppstår någon sorts oro i auditoriet. Är det på topp och inte en onödig mening, då är det andlöst. Då har du lyssnandet totalt och hängivet. Va? Men när man har känt att nej, det var en lång mening, det var en utvikning som inte var riktigt relevant, då har jag alltid satt ett kryss där på något vis. Sen går jag hem och så bearbetar det där.
Så det blir en bra feedback, så att säga. Verkligen.
Det är ju en lyx att kunna testa sin text. På, särskilt om det är de här novellerna som jag gett ut i höst, så är ju ett flertal av dem som har ett rimligt format tröskade inför publik. Så att jag har liksom kunnat stämma av dem, så att säga.
Jag har en fråga också som alla som är månadens ansikte i Skånes taltidning brukar få. Kan du beskriva ditt eget utseende?
Oj. Ja, alltså jag kan ju säga så här. Det är någonting som jag ägnar allt mindre och mindre tid åt. Och det där har väl med åldern att göra. Det är inte så kul längre att se sig i spegeln. Jag har, om man ska se på min ansikte, så är det ett ganska... smalt, höga kinknot, lite snea ögon hade jag i alla fall förr i världen. Så en liten mun och en ganska rak näsa. Och sen så hade jag högt hårfäste redan i unga år. Inte tomt på huvudet, men hög panna, så att säga.
Och håret nu då?
Det blir ju av någon konstig anledning inte mer.
Men det är lite grått nu i alla fall.
Det kan man väl lugnt säga. Och det är inte roligt när det är långt längre. Jag hade ju långt hår förr i världen mycket och tyckte det var skönt. Men det är det ju inte längre, för det blir bara risigt i den här åldern. Man ser ut som en pajas. Så att det är bara att klippa bort. Ganska smal och gänglig var jag tills högt upp i åren. Väldigt smal. Som ett streck. Och sen så kommer åldern och någon genetisk process som...
Beskrivningen mynnar ut i en filosofisk utläggning. Så jag ber honom komplettera.
Tråkigt sätt. 1,80 lång. Ögonen går mot grågrönt blått. Det är lite olika ljus. Har jag en blå skjorta så ser de blå ut. Har jag en annan skjorta så kan de se annorlunda ut. Och som sagt, jag vet inte, vad ska man säga? Jag har inget utmärkande i fysiskt sådär som att där kommer han med de jättestora armmusklerna eller tämligen ordinär till skepnad skulle jag vilja påstå.
Hur är du klädd idag?
Idag har jag blå byxor, blå kavaj, vit skjorta, bruna skor. Mm. Ja, inget konstigt med det tycker jag. Nej.
Nu är det ju snart ett år sedan som du tog plats på stol nummer 11 i Svenska Akademin. Hur har det förändrat ditt liv?
Ja, men det är klart att det har gjort på några olika sätt. Dels innebär det ju... alltså jag blev väldigt förvånad när jag blev tillfrågad. Och det var inte av koketta skäl, utan så var det bara. Jag hade dimmiga begrepp om att det var en torsdag och att de möjligtvis kunde ha behov av att välja in någon. Nej, det var inte någonting som jag gick och funderade på. Men samtalet kom. Jag bad om en liten stunds betänketid och fick det. Och frågade min familj, för att jag förstod genast om skulle jag säga ja så skulle det innebära en massa saker. Framförallt att jag är borta 2 dagar i veckan. Och hur fungerar det med allting? Som vi pratat om tidigare, alla transporter och gården och allt sådant. Så det var inte alldeles enkelt. Naturligtvis var jag smickrad och glad att få frågan, givetvis. Det behöver jag väl inte säga. Men att jag tvekade lite grann berodde främst på det praktiska. Så där har det inneburit en stor skillnad. Och att åka från Kivikstrakten tidigt en vintermorgon kan ju sluta hur som helst. Och det kan ta väldigt tid och det kan vara inställda tåg och det kan vara det ena och det andra. Så att, visst, mer åkande än förut. Däremot, sällskapet som sådant är väldigt trevligt. Det är intressanta sysslor av vilka jag... Nu börjar jag få knorr på en hel del, men inte alls allt. Verkligen inte. Men det vi gör är ju tar del av framförallt det litterära livet på ett sätt, systematiskt sätt. Och går in och stöder och medverkar i olika sammanhang. Jag är ju inte akademiker alls och har ju inga formella meriter. Och det är ganska märkligt att en autodidakt fortfarande kan bli invald där, tycker jag. Men däremot har jag suttit i 40 år och skrivit vid ett skrivbord, så att det är klart att, och sen har jag ju läst och deltagit i massa nämnder tidigare, så att jag har en sån kompetens där, va? Och den hoppas jag att kunna få användning för. Men sen, jag menar, det är ju rätt lyxigt att få ta ställning till ett antal kandidater till någonting och börja läsa dem då. Om man inte har koll på vilka de är, så får man hem en trave böcker och i ämnen som man kanske inte alls har ägnat någon större intresse tidigare. Det är ju enastående roligt.
Mer läsande än skrivande nu då?
Ja, nej, det har det periodvis tidigare i livet faktiskt varit nästan värre faktiskt. Men visst är det stort läsande. Det är ingen snack om den saken. Och det inkräktar väl en del på skrivandet. Det får jag vara beredd på att det kommer att göra. Så är det.
Har du någonting i arbetet som förvånade dig?
Att det är så pass vänlig stämning. Jag tror att det är en väldigt bra period som akademin är inne i nu. Det har säkert sett annorlunda ut, vilket jag inte kan uttala mig om eftersom jag inte varit med. Men det är en väldigt vänlig stämning, och när det är en motsättning så uttrycks den klart och redigt. Men det behöver inte betyda någon stor... Det är bättre att det kommer fram nu än att det kommer fram senare, så att säga. För att alla 18 kan ju inte vara överens i alla frågor. Det vore ju orimligt. Det är ju inte meningen heller. Men man ska inte, man uppmanas verkligen att uttala sin mening. Och det är ju intressant att kunna konstatera sådana saker utan att någon blir trampad på tårna, så att säga. Det är en mycket bra, stimulerande atmosfär, tycker jag.
Mm. Och så får du ärtsoppa på torsdagar.
Nej, men man får ju inte det så ofta. Alldeles för sällan. Ja, jag är nämligen ärtsoppsälskare och tycker att det hör till godaste som finns. Men det sker, så vitt jag förstår, en gång vinter, en gång höst.
Ah, ja. Är det så lite?
Ja, det här går säkert att ändra på. Mm. Jag kan ta det som en uppgift att åberopa oftare ärtsoppa, men mer än så är det inte.
Årets val av Nobelpristagare i litteratur, den flitigt inlästa Svetlana Alexejevich, var ingen ny läsbekantskap för Claes Östergren. Och om årets val säger han så här.
Jag kan inte uttala mig för hela akademin, men det var ett beslut som i alla fall jag gladde mig ofantligt åt. Och det tror jag är unisont. Faktiskt, för att det är ju något alldeles enastående det hon har bidragit med.
Till ett boktips i alla fall.
Ja, det får man ju verkligen säga. Men det är ju alltså, det är ju ganska prövande läsning, får jag tillstå. Och det är ju inte, kan man ju inte sticka under stol med, för att jag med det hon beskriver är ju ganska så tunga saker.
En skriver om Tjernobyl
till exempel. Jag med det, är kvinnor i andra världskriget som deltagit där, vad de har för erfarenheter när de som överlevde, när de kom hem. Sovjetstatens efterspel, så att säga, i den ryska historien. Ja, alltså det är ju rätt besvärliga ämnen. Men jag menar, hon bidrar ju till någon sorts förståelse för massa fenomen som man annars kanske undrar, hur kan det bli så där och hur kan det se ut så? Att läsa henne gör att man förstår vissa saker i 1900-talets historia betydligt bättre än innan. Och det är ju en bedrift.
Det tyckte författaren Claes Östergren, som är decembers månadens ansikte här i Skånes taltidning. Den som vill höra hur han skriver kan, förutom att läsa tal- och ljudböckerna, titta på serien Gentlemen och Gangsters som visas i SVT i julhelgen. Till den har han själv skrivit manus. Och det var frilansreportern Anki Wenster som träffade Claes Östergren i ett stormigt Malmö.